Lyssnade ni på det
som Berit läste nu precis? Lyssnade ni noggrant? Följde ni med i texten i psalmer och sånger? Eller följde ni med i texten i er egen bibel? Det är nämligen så att bibeltexten skiljer sig lite om man läser den i sin egen bibel eller om man läser den i psalmer och sånger här. Om jag läser i min bibel så står det: men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven. Läser jag ur psalmer och sånger så står det: dagen efter sabbaten gick kvinnorna i gryningen till graven. Det är ju inga jättestora skillnader de här två texterna emellan. Men det är ändå några skillnader. Om jag läser bibeltexten: men dagen efter sabbaten gick det. Vilka var det som gick dit? Ja, har vi nu följt med texten här så vet vi att det var kvinnorna. För att när man bryter ut en text som psalmer och sånger gör och vill ha den separat, så vill man ha en helhet i den och få det klart för sig vad det är som gäller. Men om man läser Bibeln så får man ju gå tillbaka till stycket innan och veta det hela. Så det som skiljer här, det är ju att det inledande män saknas. Och det är utbyta mot kvinnorna. När jag läser texten i min bibel så väcks frågorna: vad var det som hände innan? Vilka var de som gick? Jag tror att texten är känd för de flesta av oss. Men vi backar ändå några verser innan det som Berit läste. Från Lukas 23 kapitel och vers 50 så läser jag: nu fanns det en rådsherre vid namn Josef. En god och rättfärdig man som inte haft någon del i de andras beslut och åtgärder. Han var från Arimatea, en stad i Judén, och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Kvinnorna hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus, följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor. Och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet. Så redan i fredags hade kvinnorna bestämt att de skulle komma tillbaka till graven idag. Minns ni den tiden då vi bestämde oss i förväg när vi skulle ses nästa gång? Och men just gör vi det nu också då och då. Men då fanns det inga alternativ. Jo, det är klart man kunde skriva ett brev. Men det krävdes ändå att någon fysiskt lämnade över brevet. I början av 1900-talet så började telefonen spridas. Innan dess så sågs man och bestämde sig för saker. Med telefonens intrång här så kom vi att få nya kommunikationsvägar. Vi ska få en bild här, hoppas jag. Är det någon som minns den här möbeln? Telefonbordet. Vi hade en telefon och vanligtvis fanns den placerad i hallen. Och var man hemma och det ringde, då gick man hit till den här praktiska möbeln. Den som har allt. En bekväm dyna att sitta på. En yta där man kan ställa telefonen. Det är ju den lite modernare telefonen som inte var fastskruvad på väggen och som man flyttar ner här. Och sen en låda för anteckningsmaterial och telefonkatalog. Liksom allt var redo på en plats där. Hur många på Jesu tid hade en sån här möbel, tror ni? Och hur många har en sådan möbel idag? Nu behöver vi inte planera i förväg. Utan jag kan ta upp min mobiltelefon där jag är, ringa någon och kolla av en sak med någon. Bara så där, oavsett var vi befinner oss. Vad har då detta att göra med påskdagen och uppståndelsen? Allt, skulle jag vilja säga. Kvinnorna hade ett möte med det gudomliga. Våra sätt att mötas har förändrats de sista 100 åren. Har Gud då förändrats? Eller är han densamme och möter oss på samma sätt som han alltid har gjort? Jo, Gud är densamme. Ständigt hittar han nya vägar för att möta oss. Det är sådan Gud är. Den närvarande guden. Jag är, presenterar han sig för Mose. Så det handlar mer om hur öppna vi är för att ta emot dessa möten. Gud hittar hela tiden nya exempel. Och jag vill lyfta 3 exempel där kvinnorna kan vara förebilder i våra liv. 1. Kvinnorna bestämmer sig. Redan i fredags så hade de bestämt sig för att idag skulle de gå och möta Jesus. Och när jag var tonåring så hade jag ett antal kompisar. Och de flesta kunde man bestämma att man skulle hitta på någonting med. Men det var några som alltid gav svaret, vi får se. De ville hålla alla vägar öppna. Det kunde ju komma någonting bättre som dök upp. Och jag minns att jag upplevde det frustrerande då. Och jag upplever att samhället idag går mer och mer åt det hållet. Allting är möjligt. Men då mår vi ändå bra av att bestämma oss. Att leva i ett beslut och ta konsekvenserna av detta. Och finns det ett bättre alternativ än ett möte med Jesus? Så låt oss som kvinnorna bestämma oss. Vi går och möter Jesus. 2. Kvinnorna såg aldrig problemet med att det låg en stor sten framför graven. De var medvetna om den, men det hindrade dem inte. I ett av de 4 evangelierna kan vi läsa att de ställer frågan, vem ska rulla undan stenen för oss? De insåg att det låg utanför deras kontroll. Men det hindrade ändå inte dem från att gå. Vilka hinder ser du idag för att möte med Jesus ska ske? Står det i vägen för dig? Eller går du ändå? 3. Kvinnorna är öppna för förändring. De gick till graven fast beslutna att möta en död Jesus. Istället möts de av berättelsen att Jesus lever. Och då kom de ihåg hans ord. De sätter ihop pusselbitarna från förr som de då inte begrep med nya pusselbitar. Och plötsligt blir det begripligt. Hur öppna i sinnet är vi idag? Kan vi acceptera att möta Jesus på ett nytt sätt? Ett sätt som vi inte förväntade oss? Kristus är uppstånden. Är du redo att möta honom?
Fel tonart. Nu så är jag borta på.
Lite fel då.
När vi har våra gudstjänster så brukar vi också ge tillfälle till kollekt, offer. Kanske det inte är, men kollekt tror jag att det är. Och det gör vi nu också. Och det är som vanligt att ska man swisha så får man använda numret som står längst fram i psalmboken på insidan av pärmen där. Har man kontanter så lägger man det i bössan som står ute på kyrktorget efter gudstjänsten. Skulle man ha kort så får man gå till kafeterian efteråt. Och även om vi inte samlar in pengar så där som förr i tiden, så kan vi ändå känna den känslan av att få ge. Och under tiden så sjunger vi psalm 515 om hur det var i soluppgången. Ja, vad var det som hände sen då? Vi träffas ju inte på annandagen till någon gudstjänst, men då hände mycket spännande saker. Emmausvandrarna har vi hört talas om. De som träffade på en vän där på vägen som de så småningom förstod var Jesus. Och då, när de fattade det, Jesus var borta, då skyndade de sig tillbaka till Jerusalem. Och så började de berätta då vad de hade varit med om. Nu kan ni, om ni vill, slå upp i psalmboken sidan 12:27 och följa med i texten. Får vi se hur mycket det skiljer sig från Bibeln. Men vi läser sidan 12:27. Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: frid över er. De blev rädda. Och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sa han: varför blir ni skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter. Det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, så frågade han dem: finns det något att äta här? De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt. Han sa till dem: detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moselag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem: detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på den tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni ska vittna om detta. Och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.
En härlig text. Hur hade du reagerat om du var med när Jesus visade sig? Hade du kunnat ta till dig detta nya? Att Jesus lever igen. Jag hade velat vara med, men jag vet inte hur jag hade reagerat. Hur tar vi till oss kunskap? Under mina lektioner i pedagogik så har jag lärt mig bland annat detta, att repetition är kunskapens moder. Om och om på nytt, då börjar det sätta sig. Och jag har även lärt mig att om man vill att någonting ska fastna hos åhöraren, så ska man först berätta vad man ska säga. Och därefter ska man säga det. Och slutligen ska man berätta vad man har sagt. Det är ungefär samma sak. Repetera det hela. Och jag gissar att Jesus har haft samma lärare. Eller om det kanske är han som är läraren och upphovsman till detta. När han först vandrade tillsammans med lärjungarna, så berättade han för dem vad som skulle komma att ske. Därefter hände det. Jesus gav sitt liv på korset och på tredje dagen uppstod han igen, som han hade sagt. Och nu kommer han tillbaka till dem och berättar vad han har sagt och vad han har gjort. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. När jag först läste, då öppnades deras sinnen. Som det pedagogiska knepet, berätta, göra, återberätta. Var det som att det skulle räcka för att förstå? Jag ville att det skulle vara så. Men det står inte så, då öppnade deras sinnen. Utan det som står, det är: sedan öppnade han deras sinnen. Det här är ju ingen lätt sak att begripa. Att Gud stigit ner till jorden och blivit människa. Att Jesus gav sitt liv för dig och mig. Att den som var död lever igen. Men det är inte upp till oss att förstå det här. För det står: sedan öppnade han deras sinnen. Det ligger hos Jesus. Vi får be om öppnade sinnen, så att även vi förstår det. Och den förståelsen leder senare vidare till uppdraget. Ni ska vittna om allt detta. När vi förstår vad det är som har skett, kan vi inte hålla tyst om det. När Jesus för en vecka sedan red in i Jerusalem var lärjungarna rätt högljudda. Några bad Jesus att säga åt sina lärjungar att sluta. Och han svarade: jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. När insikten väl nått oss, så går det inte att stoppa. Evangeliet sprids som en löpeld över vår jord. Och jag vill avsluta med att återknyta till det jag nämnde innan om förändrat kommunikationsmönster. Det är ju inte bara vår kommunikation som är förändrad. Jag frågade min son fredagen före påsklovet här vad han skulle göra på kvällen. En fredagkväll. Vad hittade en tonåring på? Svaret var att han hade en inlämningsuppgift som skulle vara inne klockan 21.00. När jag gick i skolan så slutade skolan när man gick hem. Man lämnade in sina uppgifter under skoltid. Men den nya tekniken så kan de här uppgifterna lämnas in när som helst på dygnet. Och på samma sätt är det med Gud. Det sista Jesus säger till sina lärjungar i dagens text, det är: stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. 50 dagar efter påsk så kom den heliga anden. Gud var den som var först med att uppgradera till den här nya tekniken. Vi möter inte längre Gud i en person på en plats vid ett tillfälle. Den helige ande finns med oss alla dygnets timmar, var vi än befinner oss. Kristus är uppstånden. Gud är uppdaterad. Hänger vi med i den nya tekniken? Gud med oss. Låt oss be. Herre, vi ber om öppnade sinnen. Hjälp oss att förstå vad du har gjort för vår värld. Låt det bli så uppenbart för oss att du inte kan tiga med det. Helige ande, uppdatera oss så att vi blir kompatibla med dig. Amen. Så får vi sjunga tillsammans psalm 815. Jesus har uppstått.